Messias lidande och seger. För körledaren till morgonrådnadens hind. En psalm av David. Min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men får ingen ro. Ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Men jag är mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De grimaserar och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Det var du som drog mig ut ur moderlivet. Du gjorde mig trygg vid min mors bröst. På dig är jag förkastad. På dig är jag kastad. Ända från modersskötet. Från moderslivet är du min Gud. Var inte långt ifrån mig, för nöden är nära och ingen hjälpare finns.
När Jesus korsfästes, alltså när han hänger på korset, så kan man läsa dessa ord. Att han sa, Eli, Eli, lema sabachthani. Vilket betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Och ni kanske märker det ord som är lånade från början på psalm 22, från vers 2. Min Gud, varför har du övergett mig? Och det är intressant att Jesus lånar just från psalm 22 när han hänger där på korset för att ge uttryck för vad han känner, vad han lider. Jag var med en gång på en serie föreläsningar om Markus evangeliet och då kom vi till korsfästelsen och han som hade undervisat hade gått igenom. Och sen fanns en frågestund i slutet så jag fick ställa frågan. Är det betydelsefullt att Jesus citerar just psalm 22 när han hänger på korset? Och mannen som undervisade, han svarade mig, han sa ja, nästa fråga. Så jag har behövt fundera lite själv, vad är det för betydelsefullt i att Jesus lånas orden just härifrån. Och delvis regerar sin inblick i Jesus känslor och sitt hjärta när han hänger på korset. Men jag tror också mer än så, det här är en profetisk text, så David, det står i en psalm av David. Han var en kung ungefär 1000 år före Kristus i Israel. Och han kallas faktiskt Messias. Och det betyder helt enkelt den som är smord av Gud. Gud liksom smörjde med olja för att utmärka honom som Guds utvalda kung. Så David var den smorde. Men i Psaltaren så finns löften om en större kung, en bättre kung än David. Och när David beskriver både hur Gud tar hand om honom men även hur han lider, så är han en slags skugga, en föregångare till Jesus. Och hans ord som han skriver är profetiska. Och vi kommer se mer och mer i psalm 22 hur när David beskrev sitt lidande med psalmen att det ännu bättre passar med just vad Jesus led. Och Psaltarens budskap är i stort att en kung utvald av Gud, den här Messias, ska regera över hela världen i frid. Gud är med honom. Men han får lida. Han lider djupt. Och det är det vi ser i psalmen. Den här utvalda av Gud säger, Gud, du känns långt borta. Du borde vara nära. Du borde rädda mig. Varför inte? Så vi ser först att den här Messias vet att Gud går att lita på. När Jesus citerar den här psalmen så visar han att han litar på Gud. Så i vers 4 säger han, ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Du är fortfarande kung, du har inte slutat att vara Gud för att jag lider. Han är den suveräna kungen på tronen. Men han är även personlig. Han säger på Israels lovsånger, du är vår Gud, vi sjunger till dig. Och vers 5 och 6, på dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Han kanske tänker tillbaka på domarna som ropade till Gud och Gud hjälpte dem. Och framförallt tror jag på Mose. Precis från början när Israel grundades som ett folk. Gud räddade dem ut ur Egypten. Gud är en Gud som befriar. Och han säger det. De förtröstade och du befriade dem. Gud är en Gud som räddar och befriar dem som förtröstar på honom. Och just det ordet kommer tre gånger här. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Gud räddar dem som förtröstar på honom. Och Jesus vet det. Han litar på Gud. Men det gör smärtan desto större, desto djupare. Det är ju så att vi blir ju mest besvikna, mest sårade av dem som är nära och kära till oss. Man kan bli besviken på en buss om den inte dyker upp i tid. Men det är de som är närmast oss som verkligen kan såra. Och så för Jesus med hans relation till Gud. Varför har du övergett mig? Han vet att Gud går att lita på. Och det är inte så att han anklagar Gud för någonting. Han ställer bara frågor, men smärtan är stor. Det ska väl inte vara så här? Men Jesus går till korset, viss om att Gud är en Gud som räddar. Det är därför han tillåter dem att korsfästa honom. Han gör inget motstånd, han söker ingen väg att rymma. Han vet att Gud är den som kommer rädda honom. Men det är också därför smärtan är så stor. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Så var det med dem, med fäderna. Men vad upplever han? Jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Så vet Gud har gått att lita på. Men hans upplevelse är föraktad i sin nöd. Man kan fråga här, är han bara lite överkänslig för folkets hån? Borde han bara ta det lugnt och inte bry sig om vad de säger om honom? Men det vore inte att göra rättvisa till honom. Jag vet inte om du har känt i en grupp kollegor eller klasskamrater om vad obehagligt det känns om de inte har min rygg. Om jag inte känner mig trygg med dessa människor. Och så mycket värre har Jesus det när han korsfästs. Det här är hans korsfästelse. De är ute efter att döda honom. De håller på att döda honom. Och han hatas. Han säger, alla som ser mig hånar mig. De grimaserar och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Han håller på att dödas. Och alla som är där står och hånar honom. Spottar på honom. Så vi kan se paralleller i Matteus evangeliet 27. I vers 39 så är det de som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet. Den detaljen upprepas. Och i vers 43 så säger de som ser på, han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han hånas. Fäderna förtröstade och de behövde inte skämmas. Men Jesus dör i skam, upphämd naken på en kors, just för att han förtröstade på Herren. Och så se vad lågt Jesus faller inför folket. Han som skulle vara kung, han som hade rätt till att regera över världen, men han nu hånas av alla i sin omgivning. Se vad lågt han faller. Och det betyder att förakt är inget främmande för Jesus. Alltså när kristna lider förakt så känner han igen den smärtan. Han vet hur det är. Och han lovar frälsning från det. Så Jesus föraktas. Men varför då har han litat på Herren? Man kan undra om han lider. Är hans tro bara en naiv optimism? Vem som helst kan ju önska att Gud ska ta min sida. Och det är därför de nästkommande verserna är viktiga. Han säger, du gav mig tro. Alltså från vers 9. Anförtro dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. De hånar honom för att han litar på Herren. Men han fortsätter. Det var du som drog mig ut ur moderlivet. Du gjorde mig trygg vid min mors bröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Från moderlivet är du min Gud. Det här är ingen naiv optimism. Det är Gud som har gett honom tro. Gud som gjorde honom trygg. Som gav honom denna förtröstan han har pratat om. Han säger, du gjorde mig trygg vid min mors bröst. Så tänk på bebisarna här i församlingen. Om de blir gryniga. Det finns några olika lösningar. Men ofta är det. Ja, ge bebisen till mamma. Han behöver äta. Det är där trösten finns. Men för detta barn, även i den åldern, visste han att ytterst att hans tröst var Gud. Och den närheten som han har känt hela livet. Fullkomlig närhet till Gud, förtröstan på Gud. Nu är den bruten. När han lider och Gud agerar inte. Och därför hans frågor, därför hans förtvivlan. Han säger, vers 11, på dig är jag kastad ända från moderskötet. Från moderlivet är du min Gud. Min Gud, varför har du övergett mig? Smärtan är desto större. Men ändå så vet han att han har inget annat hopp. Vers 12. Var inte långt ifrån mig. För nöden är nära. Och ingen hjälpare finns. Han vet att Gud är hans enda hopp. Oavsett hur mycket han lider. Gud är den enda som han kan vända sig till. Var inte långt ifrån mig. Jesus möter döden utan minsta tvivel på att Gud är den som räddar. Om någon ska rädda honom så måste det vara Gud. Alltså han söker ingen annan utväg. Han hade kunnat försvara sig på sin rättegång. Eller försökt rymma. Men han söker ingen utväg. Han litar på Gud. Och därför får han lida. Och oj vad han får lida. Vad hans själ plågas. Av både det fysiska som vi kommer att höra mer om sen. Av det psykiska när han hånas av alla. Övergiven av sina vänner. Och även övergiven av Gud. I stunden. Och det är så han visar sin fullkomliga förtröstan på Gud. Han lider ända in i döden. Några av oss läser igenom kungaböckerna här i församlingen. Och där ser vi kung efter kung vars tro vacklar. Eller de kanske vänder sig till Gud bara när det blir desperat. Eller har tro en tid och sen faller av. Och även kung David som skrev psalm 22 vacklade i sin tro. Vände sig till synd, kompromissade. Men här är en som aldrig vacklade. Som förtröstade på Gud ända in i döden. Hebreerbrevet 5 uttrycker det så här. Beskriver det. Hebreerbrevet 5, vers 7-9. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar. När han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Genom sitt lidande så blev han källan till evig frälsning. Det är en kung som visade fullkomlig tro på Gud. Och vi ska prisa honom nu genom nästa sång.